I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag förmiddag och den här förmiddagen så är jag nyfiken på kanske en, jag får så stort, Ann-Louise Hansson, välkommen.
Tack så mycket.
För mig är det som att min uppväxt sitter framför mig. En transistorapparat hemma i morsan och farsans kök hemma i Biskopsgården. Och så ur den så strömmar Arrivederci Frans eller
Greven av Luxemburg.
Ja, men alltså,
var finns han? Min greve ut av Luxemburg.
Du kommer aldrig ifrån dem, eller?
Nej, och vill inte komma ifrån dem. Det är ju en del av mig, det tillhör ju mig. Och när jag är ute ensam och gör mina shower så är det ju det som folk förväntar sig att jag ska sjunga.
Men skulle du kunna strunta i dem någon? Kan du bli trött på det någon gång? Eller?
Nej, det kan jag inte bli, för jag ser hur glada de blir när jag sjunger mina låtar. Och då ska jag inte sluta och sjunga det. Och det är som ibland som man har gått på någon popkonsert. Jag har också varit på popkonsert. Och så kommer man på någon känt band. Nu kan jag inte nämna något speciellt sådär. Men, och så kommer man och så sjunger de inte sina, eller spelar inte sina gamla låtar som publiken förväntar sig att de ska spela. Utan de spelar bara nytt.
Nej.
Och det tycker jag.
Det är lite respektlöst.
Det tycker jag, verkligen.
Ja.
Nej, man ska bjuda på det som man är känd för. Och sen naturligtvis så blandar man ju det med en massa annat. Jag imiterar ju och sjunger visor och ja, apar mig lite.
Men du, alltså, vem är din bästa karaktär om vi ska plocka fram någon av gummorna eller gubbarna?
Ja, det är ju svårt, men de flesta förväntar sig
att jag ska göra Birgit Nilsson.
Ja,
ja, och, ja. Då gör jag det, och jag har ett långt nummer där Birgit, hon pratar lite emellanåt, och det
handlar om att vi bildar en egen liten regering.
Ja.
Och då är det olika damer som pratar med varandra. Mm. Ja.
Lite mer schizofren sådär.
Ja. Lite politik handlar om och lite sådär, lite roligt.
Hur landar du egentligen? Alltså 14 år gammal fick du ditt första skivkontrakt och började spela in.
Mm.
Gjorde dina första.
Alltså, flyttade till Stockholm,
ja,
från Kristianstad, ensam.
Var inte det en liten chock?
Nej, inte för mig. Absolut inte.
För mamma och pappa kanske?
Ja, men nu var det ju så här att jag hade ju släktingar som bodde i Stockholm och de tillhörde Frälsningsarmén. Och det tyckte mamma och pappa, det var ju säkert att ha mig hos dem. De var spelade, både spelade och sjöng båda två. Och jag bodde på Blindinstitutet för att farbror Helmer, han var slöjlärare för de blinda.
Okay.
Och faster Maj-Lis, de tog väl hand om mig, och så hade jag två kusiner, två pojkar äldre än mig. Mm. Så att, nej, det blev min nya familj ett litet tag, tills jag tog upp hela min familj från Skåne.
Hur mycket Kristianstad bor du kvar i dig?
Jag har inte så många kvar. Jag har Ulla, min skolkamrat, min bästis i skolan. Och jag har ett par kusiner där nere. Det är allt.
Har du kontakt med Ulla fortfarande?
Ja, oja. Både på Instagram och lite sms emellanåt. Och när jag kommer till Kristianstad så söker jag upp henne. Absolut.
Den tiden på 60-talet när du slog igenom stort, jag menar, Sivan och du, bägge från Skåne, men tvättade bort i dialekten, var det ett måste då på den tiden, eller var det bara någonting som...
Det är kul att du säger det, för att när jag kom då, som jag fyllde ju 15 i april, och så kom jag till en orkester med massa jazzmusiker. Och det var, första tiden var väl, det var väl helt okej, alltså. För att kapellmästaren var ju min skivproducent också, och det var ju Anders Burman, en legendar inom svensk musik. Och han blev min andra pappa, han blev min riktigt andra pappa, så han tog jätteväl hand om mig. Och på turnén så fick inte pojkarna, fick inte lov att svära, de fick inte berätta fräcka historier i min närvaro. Det var ganska gulligt, alltså. Men sen lite längre fram så var det nya turnéer, och det var Veckorevyns Flugan med Gunnar Wiklund och en massa lustiga människor. Och då minns jag att jag blev trakasserad för min dialekt. De låtsas att de inte förstod vad jag sa.
Va?
Jag fick säga om flera gånger. Och då sa jag, fan, vi hör inte vad du säger. Spotta ut potatisen, sa de. Och då tänkte jag så här, aha, okej, jag måste ändra. Jag måste ändra min dialekt. Och jag gjorde det tvärt. Det var som att vända på en hand. Jag hade ju sjungit på, om man säger, rikssvenska hela mitt liv. Ända sedan jag började sjunga när jag var 6. Så det var ju inga problem. För jag hade ju härmat dem jag lyssnade på. Det var Inge Berggren, det var Lilly Berglund, Alice Babs. Och de sjöng ju inte på någon dialekt. De sjöng ju på stockholmska.
Exakt.
Ja. Så jag vände tvärt. Men sen när jag kom ihop med Siv, jag har jobbat tillsammans i 23 år, Siv och Barbro och jag, då pratade jag väldigt brett. Och sen kom jag in på scenen och så pratade jag rikssvenska.
Var det samma för Siv?
Ja, Siv och jag vill prata väldigt mycket skånska.
Det blir så här uppdämt på något vis.
Så att Barbro, hon sa, nej men nu får ni sluta. Jag fattar ju inte vad ni säger för någonting.
Herregud, alltså, det har gått ett år sedan hon lämnade oss. Alltså, det känns sjukt tomt.
Ja, det är fruktansvärt. Det är, alltså, jag tänker på henne varje dag. När jag sitter och letar mina bilder, ibland så sitter jag, när jag inte har något speciellt för mig, då vill jag radera en massa gamla bilder. Och varenda gång jag klickar på bilder så kommer Barbro in på bild. Och det är märkligt, alltså.
Ja.
Vi har varit tillsammans i januari, sen dog hon i mars. På Kanarieöarna var vi tillsammans och hade så fruktansvärt roligt. Men det blev ju 2 år nu, alltså, till nästa år.
Vad är första minnet nu träffade Lillbabs första gången och Barbro första gången?
Ja, men herregud, alltså, jag har ju känt henne sedan jag var 15. Och hon var ju redan då stjärna, så att säga. Leva livet, vi ska jag leva livet. Stort. Både möta henne och möta Siv. Siv var på samma grammofonbolag som jag. Och efter första träffen då skulle väl då Anders presentera mig för Siv.
Mm.
Vi skulle ju bli kompisar då. Och efter det här samtalet på Metronom så sa Siv, du kan följa med mig hem och fika. Och jag tänkte, men gud, alltså, följa med Siv Malmqvist hem och fika. Förstår du vad stort
OMG.
Det var så stort, det var inte sant. Och sen var det så roligt för det. Och det brukar jag berätta om på scenen. Och Siv, hon skrattar varje gång. Och så säger hon, hur dum kunde jag vara? Jo, jag kom hem till henne på, ja, jag kommer ihåg vad gatan heter. Men skitsamma. Till slut så tänkte jag så här, jag måste ju bara be om en autograf. Så till slut så klämde jag fram, skulle jag kunna få en autograf? Ja, visst, sa Siv, visst, visst. Och så gick hon hämta ett autografkort. Och så gav hon mig det så här rakt av. Men hon skrev ingenting. Hon glömde att skriva.
Och du vågade inte säga en gång
till? Och jag vågade inte säga någonting. Utan jag kom hem till Tomteboda, Bildningsinstitutet i Solna. Och så tog jag min fina penna och så skrev jag, till min kära vän Ann-Louise, från din vän Simon.
Den brukar du plocka upp när släkten kommer att hälsa på.
Det glömmer jag aldrig. Och inte Siv heller. Hon säger, hur dum kunde jag vara?
Tycker du fortfarande lika kul? Alltså, efter alla som jag nu kommer stå på sten här under hela hösten tillsammans med Sanna Nilsson, Marianne Mörk och hela gänget i Funny Girl ensemblen. Är det lika kul nu som då?
Så här är det ju för mig och har alltid varit. Allt som är runt omkring tycker jag inte om. Tiden fram till jag kliver in på scenen tycker jag är omständigt, jobbigt, lite nervöst, och jag förbereder mig flera timmar i förväg. Och när det är turné och sånt där tycker jag är fruktansvärt jobbigt. Jag hatar att åka bil, jag hatar att bo på hotellrum. Men när jag väl kommit in på scenen, det är ju det här jag vill vara. Det är det som är roligt. Mm. Och sen är någon sorts tomhet när man kliver av. När
men är det fortfarande så efter alla dessa år, Ann-Louise?
Ja, att möta publiken och speciellt det här nu som jag är med i här nu på Malmö Operan. Det är ju en fantastisk upplevelse att vara med i en sån här jätteproduktion. Och Sanna är ju makalös. Hon står på scenen i stort sett hela tiden. Och dansar och sjunger. Jag fattar inte hon orkar, men det är klart, jag är ju lite äldre om jag säger så.
Ja, ja. Något år.
Så, på något jag är nästan dubbelt så gammal.
Ja, men du, kan du se lite av dig själv i Sanna, alltså den energin du själv hade när du
ja,
var
jag
mitt.
Hade väldigt mycket energi, men hon är ju liksom, hon spelar piano och hon dansar. Jag vill inte dansa. Jag tyckte inte det var kul, alltså, jag är inte så jättebra på det. Det tar mycket längre tid för mig att lära mig en dans än vad det gör för Sanna. Och hon är som sagt det är all respekt alltså för
så. Du hade tackat nej om Let's Dance hade ringt och frågat eller?
De har frågat och jag tackar nej.
Du gjorde det?
Ja, det gjorde jag. Ett par, tre år sedan. Ja.
Hur länge orkar man hålla på?
Jag har sagt så här att jag håller på så länge som rösten håller. Och än så länge är det ingen som har klagat. Och jag har ju en familj som är musikalisk.
Lite grann sådär.
Det är dels min man och dels min yngsta Josefin som vi jobbar ju tillsammans. Vi har gjort låtar tillsammans och hon gjorde ju låten som jag sjöng i Melodifestivalen förra året. De har lovat mig och säg till mig när det inte. Om jag tappar omdömet själv.
Släpa tanten från scen.
Ja. Ja. Exakt, det vill jag inte vara med om, utan jag måste sluta innan det liksom.
Men det där med rösten, det är ju jättemärkligt. Mm. Vi har satt och lyssnat på några av dina gamla fantastiska spår från och den unga Ann-Louise Hansson och höra mognaden av rösten som en god flaska vin nästan. Alltså.
Jo, jag hör ju det själv också. Det mognade ju, det gör du för alla. Alltså. Ja. Men sen barkar det ju bara rakt ut för efter ett tag. Om inte man håller igång, om inte man så att säga, precis som en idrottare övar. Alltså en idrottare kan ju inte gå in i en tävling utan att ha tränat i flera veckor. Jag kan inte gå in på scen om jag inte sjunger upp. Så är det ju.
Men tränar du varje dag fortfarande lite
ja,
grann?
Ja, det gör jag. Ja, en liten stund. Inte så kanske så mycket som jag borde. Men nu börjar det närma sig liksom föreställningen. Då måste jag börja humma upp mig.
Mm. Men du, så, Bruno, alltså ert fantastiska förhållande så många år. Vad träffades ni första gången?
I Leif Kronos orkester. Leif kom till mig en dag och så sa han, nu kommer det en kille här, en ny trumpetare, och ni kan prata samma språk, han kommer från Skåne. Och då kom det en blond, söt kille med stora blå ögon och smilgropar, två jättesmilgropar, och så hade han crewcut, vad heter det?
Just det.
Snaggad.
Ja, precis.
Han var snaggad. Crewcut, det var ju väldigt populärt ett tag. Och jag blev nästan störtkär med en gång. Vi var kompisar ett tag, men sen övergick det till någonting helt annat. Och det, alltså jag, man måste ju säga att jag hade ju en himla tur som träffade rätt kille. Gamla fina Lotta, gammal dagsmusik, sjunger
vi för alla som vill höra våran sång. När du ser honom idag, kan du se den här killen med crewcut fortfarande?
Ja, absolut. Och nu är jag ifrån honom ett tag här när vi är här nere och jag tycker det är väldigt jobbigt.
Är det?
Vi pratar på telefonen ja, 4, 5, 6 gånger om dagen. Pratar vi.
Du är ju en riskgrupp, Ann-Louise. Alltså, har det varit jobbigt den här perioden med covid? Alltså, hur har du upplevt det?
Ja, jag tycker det är väldigt jobbigt. Från och till så blir jag hysterisk. Och sen så plötsligt så känner man att, nej visst nu. Vad gjorde jag idag? Jag tog inte på mig någon munskydd idag. Jag gick och handlade utan munskydd. Ajabaja, Ann-Louise. Och Josefin, min yngsta, hon påminner mig hela tiden om att jag ska bära munskydd. Och jag vet inte om det hjälper. Jag fattar det. Jag vet inte det alltså. Men man ska ju vara rädd om sig. Det märker man ju.
Det är jobbigt för er bransch också just nu.
Ja, och dessutom har jag astma. Så att
det gör ju inte saken.
Inte ett dugg bättre. Nej.
Och träffa barnbarn och sånt ute i parker och sånt eller typ...
Ja, vi har träffats, jag har en svärson som är i läkemedelsbranschen och han är väldigt påläst och han talar om för mig hela tiden, nej vi kan inte träffas. Om vi ska träffas på landet så träffas vi i vårt hus, alltså vi är inne i vårt hus och de är i sitt och sen träffas vi ute. Mm. Så får vi göra en vecka och sen kan vi börja så smått att träffas. Och så har det varit hela sommaren. Så har jag varit ifrån en vecka och sen är det en vecka karantän igen och så. Och vi har på sådär. Det är så fruktansvärt.
Var det inte befriande att komma ner här och börja repa och dra igång här nere?
Jo, men här likadant. Här var ju lika konstigt det här.
En meter ifrån varandra.
En meter, ja, visst.
Och ändå kärlek sen vi ska pussas och kramas.
Nej, det finns nej. Ingenting. Nej, finns
armbågar hit och dit istället.
Ja, precis. Och inte för krama kompisarna och den där närheten som man älskar, som man tycker om, som ger en styrka.
Ja.
Den är ju helt...
Det är en sån energi. Jag tycker det är något av det svåraste. Just svåraste den här dagen.
Ja.
De man tycker om som man vill ta igen den där kramen.
Ja.
Liksom,
eller? Nu får jag lyssna på deras röster, till exempel barnen och barnbarnen. Ringer och de ringer mig och en i USA har vi och vi... Vi facetimar så vi kan prata med varandra. Men det är liksom den där närheten, det är ju fruktansvärt.
Men hur gör man? Alltså ett trick att vara tillsammans så många år som du och Bruna Watt. Alltså, hur lyckas man? Den magiska formeln, du har säkert fått frågan förr.
Många gånger.
Ja, det är säkert många som letar efter den där som har levt ett förhållande länge.
Att ha respekt för varandra och att... inte vara så, vad heter det på svenska,
envisa.
Envisa.
Tjurskalliga.
Tjurskalliga och inte absolut inte ha rätt alltid utan att man får liksom jämka hela tiden. Jag brukar säga, jag räknar till 10. Mm. Om det är dumt han säger eller gör som jag tycker. Mm. Men det är ju hans sak och tänkte jag, ja okej. 1, 2, 3 och så räknar jag. Och sen är det över. Så är det. Och sen humor.
Man måste få skratta.
Ja, och vi skrattar jättemycket. Han har galen humor, jag brukar säga det. Det är ju liksom, det är typisk musikersnack som han håller på med. Och jag älskar det, jag tycker det är jätteroligt. Och vi har många intresse, framförallt musiken gemensamt. Mat, god mat och goda viner. Och...
Om jag ska bjuda på middag, vad ska jag bjuda på?
Mig?
Ja.
Ja, naturligtvis något hemlagat. Ingenting, inget färdigköpt. Allt ifrån fisk till orientalisk mat. Jag älskar all mat, men det måste vara bra.
Du, under alla de åren du har jobbat, Ann-Louise, alltså vem är det som du har varit mest där, förutom Sivan då när ni träffades, varit starstruck och nästan tänkt att inte ska väl jag stå på samma scen som dig eller någon du har träffat under dina fantastiska år?
Men herregud, jag har ju träffat så många
Billy Preston, va?
Billy Preston till exempel, men det var inte så här att jag var starstruck utav honom, utan det var bara så att jag visste inte riktigt vem han var. Jag var så dum så jag var inte riktigt påläst.
Det var skönt.
Men när jag fick reda på det att han ville sjunga in en låt med mig. För han hade hört min countryplatta.
Ja.
För det var hans europeiska manager som vi kände. Han var holländare. Och vi hade träffat honom många år på Midem, musikmässan nere i Cannes. Och han har spelat upp min countryplatta för honom. Och Billy säger, henne vill jag göra en låt med. Och så var det Lasse Andersson, han som har gjort Piccadilly Circus, där Bruno skrev texten. Mm. Fick jag det också sagt. som gjorde låten. Och Billy hade väl en liten grej med där ibland. Han ändrade på något ord sådär, va. Men att sjunga in tillsammans med honom, min röst låter helt annorlunda än vad den normalt gör när jag sjunger ihop med honom. Fattar du det? Har du hört den?
Ja.
Ja, jag tycker det är kul. Jag lyssnar aldrig på mig själv. Men So Good So Fine, den kan jag lyssna på hur många gånger som helst.
Är det jag, tänker du så här?
Är det jag? So good, so fine. Är det jag? Jo, det finns några låtar på country, första countryplattan som jag är väldigt stolt över. Och där jag känner att min röst passar bra för de låtarna. Väldigt bra.
Men vad är du mest stolt över, alltså de här, av det du har gjort i musikvägar som man ska ta ett axplåt, som du känner att, alltså vi har ju nämnt några av de här gamla sköna klassikerna från 60-talet, något har gjort det.
Ja, alltså det är väldigt svårt att säga. Det är väldigt svårt.
Men som jag fortfarande kan känna att, åh fan, gött, alltså jag har gjort den.
Ja, men det är countryplattorna som Anders skrev och Thomas Miner, han är tyvärr borta, som skrev låtarna, texterna. Och det är jag väldigt stolt över att ha gjort, att jag fick vara med om detta. Låt inte din skugga falla här. Men sen, jag är ju stolt över allt jag har gjort egentligen. Även de där gamla låtarna som folk fortfarande vill höra. Det kanske finns, det finns låtar som texterna är inte så där roligt, men jag menar, när folk vill lyssna på det fortfarande och blir glada av att höra det.
Ibland så ska man glömma bort att de skrevs under en tid när det lät så.
Det var så texten var.
Det är som att man vill försöka skruva om historien. Men jag menar, det är ett snapshot från den
exakt,
tiden.
Du säger precis exakt. Så är det bara. Texterna är helt annorlunda idag och det har man ju full respekt för. Så måste det vara. Så måste det verkligen vara.
Vad står på din lista efter Funny Girl? Vad har du för drömmar på bucketlistan?
Ingenting?
Nej, vad skönt.
Ingenting. Jag vill bara förhoppningsvis hålla mig frisk. Och vi, min man och jag och familjen. Och att vi får, kanske jag håller tummarna för att vi ska träffas till jul på något sätt. De från USA vill ju komma hem. De vet inte om de får komma hem. De vet inte om de får komma tillbaka till USA igen.
Ja, hur går det för dem där borta? Det måste vara i helt annorlunda läge än vad vi har här.
Ja, det är helt sjukt. Alltså. Det är jättekonstigt. Alltså, har de inte munskydd på sig och går ut, då kan de få böter. Men vad min dotter var nervös för just nu, det var att de kanske måste tvångsvaccineras kanske i USA. Och det,
man vill inte vara försökskanin på det första om.
Nej, och nej. Det tycker jag låter groteskt, alltså därför att nu säger de att det finns de som har fått MS utav vaccinet.
Ja.
Och jag blev så rädd.
Hoppa inte ner i det kaninhålet, för då kommer vi inte ut därifrån.
Nej. Men som sagt, ja, att vi får vara friska och att det här eländet snart tar slut.
Skitpandemi kallar jag det för.
Ja, exakt.
Innan vi tar och kilar ut på scenen och bränner av People eller något annat trevligt på scen, så tänker jag att...
Nej, det är inte jag som får
nej,
People.
Nej, kunde gjort. Men nej. Du, jag tänker så här att en låt som fortfarande betyder någonting för Ann-Louise Hansson som du skulle kunna lyssna på idag, om du bara blev tvungen att lyssna på en enda låt.
Ja, men det var, den där frågan skulle jag ha fått för flera timmar sedan.
Ja, alltså. Vet.
För jag måste ju tänka, och det har vi inte tid med. Det vet jag inte vad det skulle vara för någonting. Det finns så mycket. Alltså. Till havs med Jussi Björling. Ja. Kan du tänka dig? Alltså? Då ryser jag.
Ja.
Ja. Men inte på repeat. Nej, inte på repeat.
Nej,
jag kan lyssna på den nu om en stund.
Ann-Louise Hansson, det var en ynnest att få träffa dig.
Ja, vad roligt att träffa dig.
Retro FM.